Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mitt namn är Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 116 av We Are Influencers. Det har gått 2 år sedan Isabella Löwengrips bolagsimperium havererade. Och det här skedde efter en granskning av journalisten Frida Sundqvist som är gäst i den här extrapodden av We Are Influencers. Nu ska Isabella Löwengrip återigen rebranda sig själv och släpper i dagarna en bok om sitt liv och vad som hände efter Expressens avslöjanden. Jag och Frida sitter av den här anledningen ner och pratar om varför det var just den här granskningen som fick Löwengrips kunder att dra sig ur. Vi pratar om de 20 granskande frågorna som Frida faktiskt aldrig fick svar på. Och Frida frågar sig också varför influencers på traditionellt manliga områden inte regleras lika hårt som kvinnorna. Det här är en lite annorlunda intervju som grundar sig i någonting som jag tycker är väldigt viktigt. I och med att influencerbranschen baseras helt och hållet på trovärdighet och förtroende, eller åtminstone bör göra det. Av den anledningen så tycker jag ju att det är väldigt intressant det här med Isabella och hur hon någonstans lyckas liksom forma om sin image när det inte går bra längre. Så att om du också tycker att det här är ett väldigt fascinerande ämne och en fascinerande profil, då tycker jag att du ska lyssna vidare på den här intervjun med journalisten Frida Sundqvist. Jag har fått min första förfrågan om ett samarbete och jag har noll koll på vad som är rimlig ersättning. Jag har ju inte så stort konto. Är det lön i form av kläderna jag får som gäller då? Är det något mer jag bör tänka på? Känner du igen dig? Så här ser många DM och mejl ut som jag får från up-and-coming influencers som är i starten av sin karriär och inte riktigt känner sig säkra på hur reglerna ser ut eller vad man borde ta betalt. Undrar du hur hela friden du ska gå tillväga för att ta betalt för samarbeten i sociala medier? För dig har jag skapat en gratis guide där jag tar dig igenom steg för steg hur du bör räkna när du sätter ihop ett erbjudande till en potentiell samarbetspartner. Gå till www.lalinda.se/tabetalt för att ladda ner guiden. lalinda.se/tabetalt. Hej och varmt välkommen Frida Sundqvist.
Hej, tack snälla.
Du är ju inte influencer.
Jag är inte influencer.
Eller nej. Skulle du kalla dig själv det? Det är ju liksom, du vet, linjen är ju väldigt blurrade these days. För du har ju definitivt inflytande. Vad är det du gör?
Jag är granskande reporter på kvällstidningen Expressen.
Då har man ju ändå liksom lite inflytande. Folk lyssnar ju på vad du säger, eller?
Ja, de läser ju vad jag skriver, så det kan man väl säga. Någon influencer är jag ju inte, tycker jag väl ändå. Kanske mer i tidningen.
Ja, så du är ju en påverkare, får man väl ändå säga.
Ja.
I samhället.
All journalistik har ju liksom en antingen riskerar eller en möjlighet att påverka. Mm. Absolut. Mm.
Så att egentligen så hör du hemma här, typ, kan man säga. Okay. Men vi har ju en liten...
Whatever
you say. Men här idag så har vi en liten annan vinkel på den här intervjun. Därför att det är ju så att du har ju granskat influencers. Du har ju då skrivit artiklar om influencers med en specifik person. In particular, som vi kommer komma in på lite senare. Men jag vill börja med en lite vidare bild över det här nya fenomenet. För att influencers har ju ganska snabbt blivit maktfaktorer i samhället. Det har vi ju sett. Det omsätts väldigt mycket pengar i den branschen. Jag tror vi var uppe över miljarden nu i Sverige per år. Så att... varför behöver influencers granskas?
Alltså det är en bransch som är, den är inte särskilt transparent. Det kan till och med vara farligt att liksom inte veta och ha koll på var personer kanske får sina pengar ifrån. Eller företag som utnyttjar de här människorna. Alltså det är en helt ny maktfaktor. Och det är också framförallt så sker det liksom i kanaler som inte är rakt igenom transparenta för alla. Det är framförallt unga kvinnor som är målgrupp för influencers. Dels så är det ju en hyfsat köpstark målgrupp. Men också, alltså du kan påverka i åsikter, i agerande på sätt som man måste ändå ha. Jag tycker att läsarna och tittarna, våra då, förtjänar att veta precis vad som pågår. Personer med makt har också makt att påverka och kan tjäna väldigt mycket pengar på det. Och det är inte som att, ibland så tänker jag att det här fortfarande finns kvar, tanken om att influencers egentligen bara är tjejer som skriver om sitt liv.
Mm. Den är ju ganska utbredd fortfarande, skulle jag vilja säga.
Ja, men jag köper inte alls det resonemanget.
Nej,
jag tycker tvärtom. Alltså det är en bransch som är otroligt stor, otroligt stark. Utan genomlysning så kan också lite vad som helst hända. Det finns ju influencers som blir anlitade av politiker för att sprida budskap till sina kanaler. Som aldrig liksom kommer i kontakt med någon form av kanske transparens eller granskning eller någonting. Där man inte vet var det här kommer ifrån. Man vet inte vilka vänskapsband som finns kanske. Man förstår inte hur information sprids. Och i de här fallen så kan det bli väldigt ohälsosamt.
Mm. Vi såg ju en undersökning ganska nyligen. Nu minns jag inte, jag har liksom inte någon källa här överhuvudtaget. Så att ni får ta mig lite med en nypa salt.
Men jag kan kolla upp det sen.
Ja. Hon som gräver, hon kan kolla. Nej, men det var i alla fall en undersökning som gjordes bara tidigare i veckan, tror jag. Där man hade frågat ungdomar om de litade på de som de följde i sociala medier. Och det här var ju då speciellt gällande coronarekommendationer och restriktioner. Och då sa de att de flesta inte kanske nödvändigtvis litade på att de här influencersna hade kunskapen. Men de följde ändå deras råd. Vad gällde liksom då rekommendationerna och restriktionerna.
Intressant.
Så det tycker jag ändå är så här... Och det tycker jag är väldigt så här jämförbart med typ våra kompisar. Alltså det är inte kanske så att jag tror att du, eller ja, du har ju koll. Men att liksom mina vänner har stenkoll inom ett ämne. Men jag lyssnar ju hellre på dem än inte ha någon information alls. Liksom, eftersom att det är en kompis till mig och jag får den informationen från dem. Mm. Och så är det ju lite grann med influencers också.
Ja. Men tänk då det som du säger nu, att man följer kanske influencers råd om pandemin. Tänk då om någon av dem skulle vara sponsrad av en antivaccinationslobby.
Mm.
Och du inte har någon aning om det. Mm. Och så följer du de råden.
Och man behöver inte annonsmärka politiska budskap.
Det visste jag inte att man inte måste göra.
Alltså jag är inte 100%, men jag tror inte det.
Även om du får betalt?
Ja.
Måste jag kolla upp, det låter jätte... Det är viktigt inför valet att hålla koll på det.
Hur?
Oavsett vad så tror jag också att man... Det kanske inte spelar någon roll även om man annonsmärker just ett politiskt budskap. För just det kan du påverka så otroligt mycket. Men då, för en person behöver inte köpa någonting, lägga ut sin privatekonomi
på någonting. Men det är det jag menar. Liksom, om antivaxlobbyn liksom köper in sig hos en influencer och den personen pratar om det utan att behöva annonsmärka.
Mm.
Det är ju ett jättestort problem.
Och ibland så kanske de gör det utan att annonsmärka ändå. Och det är där sådana som vi kommer in i bilden.
Well, hello! Okej, men hur kom du in på det här med influencers? Vad var det som liksom fångade ditt öga när det gäller att granska influencers?
Ja, jag har ju faktiskt inte det svaret som jag tror att du vill ha. Tyvärr.
Jag vill faktiskt inte ha något specifikt svar. Nej. Jag vill ha det ärliga, ja, förtroendegivande.
Exakt. Jag ska lägga in en liten brasklapp här. Linda och jag, vi ju faktiskt känner varandra lite. Vilket gör att jag har väldigt svårt att slingra mig undan. Nej, men så här är det. Min historia är lite kort. Jag började som ekonomireporter 2008, Nyhetsbyrån Direkt. Och då kom en finansiell krasch. Och jag kunde inte slita mig. Jag tyckte det var jätteroligt. Sen höll det i sig. Sen jobbade jag har jobbat på Dagens Industri. Jag har varit på Svenska Dagbladets näringslivsredaktion. Och nu är jag på Expressen och är granskande ekonomireporter. Och hösten 2008 då var jag på Expressen. Då blev det en ganska stor nyhet av att Isabella Löwengrip...
2018.
Ja, så är 2008 nu. Mm. Ja, 2018. Att en stor nyhet är att Isabella Löwengrip hade en ex-pojkvän och fick lämna landet och hela grejen. Och det var affärer och det var anklagelser och så. Och i det så gjorde jag en intervju med honom. Jag fick tag på honom, hittade honom kanske för att jag har varit just ekonomireporter. Mm. Och gjorde en intervju med honom och på det... Från den intervjun som jag gjorde så fick jag väldigt mycket tips om henne.
Mm.
Och det är så min historik av att granska influencers, den börjar med Isabella Löwengrip.
Mm.
Och det är ju hon som är skälet till att vi sitter här idag.
Ja, för att någonstans, jag hade tänkt att jag skulle ta några andra frågor innan vi gick in på det här. Men nu blev det bara liksom, vattenrutschkana rakt in i ämnet.
Mm, vi kör.
Du skrev ju, alltså jag har liksom så här privat när jag berättar vem du är så brukar jag så här skämtsamt hänvisa till dig som kvinnan som tog ner Isabella Löwengrips imperium. Men det stämmer väl ändå ganska bra?
Jag säger pass, svårt. Ja. Jag gjorde en ganska omfattande granskning som jag höll på med i flera månader. Som punkterade en del av hennes verksamhet kan man säga.
Det var ett mer diplomatiskt variant av det jag sa.
Precis.
Hur kom sig detta från början? Du gjorde en omfattande granskning på vad?
Från hösten 2018 till slutet av september 2019 när vi publicerade så genomgick Isabella Löwengrip en otrolig resa. En otrolig liksom, framgångssaga. Man kunde läsa om henne nästan överallt. Hon fick väldigt mycket uppmärksamhet för sitt privatliv. Hon var också väldigt skicklig på att bjuda in media. Och bara någon dag eller två dagar efteråt så lanserade hon en produkt eller någonting i sitt företag. Hon var otroligt skicklig.
Hon har alltid varit en PR-drottning.
Ja, verkligen. Men det gjorde också att hon ständigt syntes. Och då... Börjar man till sist, alltså det fanns ganska mycket brus om henne också. Många som
det var under den här tiden hon blev utsedd till, vad var det, Sveriges mäktigaste kvinna?
Nej, jag tror näringslivets mäktigaste kvinna. Jag tror faktiskt det var lite innan.
Okay.
Men hon skulle bli, hon hade sitt sommarprat i juni.
Mm.
Jag tror hon var den första, jag tror till och med hon inledde, om jag inte minns fel. Hon skulle flytta till USA, hon skulle aldrig mer vara i Sverige, hon skulle bli världens mäktigaste näringslivskvinna.
Mm.
Mycket sånt. Otroligt inspirerande får jag ändå säga också. Mm. Man får säga någonting
det var stora,
personligt. Liksom.
Stora växlar.
Verkligen. Men jag tror jag började min granskning kanske i april det året.
Mm.
Ja, jag minns inte. Jag höll på ganska länge med det. För att om man ska göra någonting så ska man göra det ordentligt.
Ja, speciellt om man är granskande journalist, då ska man definitivt göra det.
Ja, exakt. Och gärna inte flera artiklar. Men ska jag läsa ingressen kanske så kan vi utgå ifrån det. För den här publicerades den 25 september 2019.
Mm. Det är ganska precis 2 år sedan.
Mm. Hon framställer sig som en internationell affärskvinna med målet att bli mäktigast i världen. I höst expanderar Isabella Löwengrip sitt imperium till andra sidan Atlanten. Men Expressens granskning visar att Löwengrips siffror är uppblåsta och nu kliver missnöjda kunder fram och kritiserar hennes affärsmetoder. Det är mycket köpa grisen i säcken i industri som fortfarande är ganska omogen, säger Edvin Brobeck, vd på Mappyful.
Och det fortsätter i samma anda.
Exakt.
Så vad var det som kom fram?
Isabella Löwengrip hade under ganska lång tid manipulerat. Hon hävdade att hon hade fler läsare och, alltså än hon faktiskt hade.
Och det här har hon ju fortfarande... Det här vidhåller hon ju. För det här har jag ju också såklart varit insatt i och ganska irriterad över det sättet hon har liksom hanterat det här, både före och efter. Det var ju att på hennes Instagram så stod det att hon hade 1,5 miljon besökare i veckan på sin blogg.
Yeah.
Sen kom det fram via bloggbevakning, va? Att hon egentligen bara hade, eller på hela Tailsweep hade de, nu vet jag inte exakt vad det var, men det var ett par 100 000 läsare i veckan.
Mm.
Vilket gjorde de siffrorna helt omöjliga.
Mm, verkligen.
Och när detta kom fram, både före och efter, så har hon ju sagt att nej, men det beror på hur man räknar.
Mm.
Fast det gör det ju inte. Det nej. Beror inte på hur man räknar.
En läsare är en läsare. Det går inte att räkna på olika sätt.
Nej, men precis. Och för att hon hade ju också sagt unika besökare och sådär. Så att
det här
var ju ett hopkok av då både bloggen och Instagram och... Jag vet inte exakt vad det var hon hade slagit ihop, men det var väldigt mycket dubbeltäckning. Men företagen betalade ju för den här räckvidden som egentligen inte fanns.
Mm.
Och det var ju det som var liksom grunden i det här.
Våren 2019 så pratade hon om att hon ska börsnotera sitt bolag.
Just. Och då pratar vi alltså om hennes skönhets... Eller Löwengrip Invest?
Löwengrip Invest skulle hon börsnotera.
Okay.
Och där, när folk börjar prata om börsnotering, då pratar man också om att man börsnoterar för att man behöver få in pengar.
Mm.
Och de pengarna kommer ju från andra människor som investerar och köper aktier. Och just. Där någonstans börjar det ringa ganska mycket varningsklockor.
Mm.
För att om du både är influencer som får personer att köpa, investera, alltså det var ju så otroligt mycket olika produkter som hon ville att, alltså gjorde reklam för, förlåt.
Mm.
Ja. Och samtidigt försöker få upp ett intresse för att börsnotera sig.
Mm.
Då skulle hon ju dessutom få folk att ta sina besparingar och lägga in i hennes bolag. I ett bolag som då visar sig i stort sett inte alls vara så framgångsrikt som hon själv hävdar.
Mm.
Och det var det som var liksom, därför känns det också så otroligt viktigt att göra en sån här bolagsgranskning. Man kanske inte kan göra det av liksom vem som helst som är en person som inte har särskilt mycket inflytande.
Såklart.
Men hon hade, och har väl fortfarande, väldigt mycket makt. Alltså Annie Lööf, Centerpartiet, anlitade ju henne val 14 för att prata ut till sina följare om Centerpartiet. Den sortens makt är liksom så viktig att granska, och till sist så går det också så långt att det finns liksom ingenting annat att göra.
Nej, och det här var ju liksom ett luftslott. Hon åkte ju privatjet, hon köpte svindyra väskor, hon hade en jättestor villa på Lidingö. Alltså hon strösslade ju pengar runt sig som att hon hade guldbyxor.
Mm.
Och hon hade ju inga pengar. Det här var ju liksom... Det fanns inga pengar i bolaget, utan det här var liksom ett försök att bygga en image som inte existerade.
Mm. Alltså hon hade ju, hon hade ju pengar i bolaget. Det är inte som att hon inte hade några pengar alls, utan liksom hon fick ju in pengar från sina
Absolut, men det fanns inte egentligen möjlighet att leva en sån livsstil.
Nej.
Inte, alltså, så här, jag tänker så här, att har man svårt att betala sina anställda, då kanske man inte hoppar på en privatjet. Det är min personliga tanke kring hur bolagsekonomi fungerar.
Jag hoppade fram här också. Vi kan backa tillbaka. Du pratade om bloggbevakning och du pratade om att hon visade att hennes siffror, Tailsweep som ligger på Bonnier för övrigt, som också äger Expressen vi sitter på.
Uh-oh.
Ah, jag tror fan vi sitter på samma våning, va?
Blir det lite jobbigt nu?
Nej. Det jag inte tror folk förstår riktigt är att man får, man går in, när man gör en sån här granskning så går man in lite som i en bubbla. Och så spelar det liksom ingen roll vad det finns för konstiga saker som skulle kunna ställa till. Alltså det finns ju ingen inom bolaget som överhuvudtaget har nämnt det här. Att de är på samma våningsplan.
Nej, för jag den tror, där internpolitiken kan ju verkligen... Alltså det får ju inte påverka.
Det påverkar aldrig.
Nej.
Ska jag säga. Så att, bara för att så folk förstår hur viktigt det är för journalister att vara... Vi är... jättejobbiga när det kommer till sånt här, när det kommer till påverkan, alltså man får inte påverka, man det blir ju skulle bli katastrof om det var någon som försökte lägga sig i.
Och det är ju det här, för att en liten avstickare, det är ju det här som har varit så mycket av diskussionen vad gäller influencers och trovärdighet, därför att hos journalister på tidningar finns det ju vattentäta skott mellan annonseringsavdelningen och journalisterna. Och det finns det ju inte hos influencers, såklart. Men det är också lite av grejen. Men ja, det var ett sidospår.
Mm.
Så när det då kom fram att de här siffrorna inte stämde och den här artikeln kom ut, vilket, och den här artikeln handlade ju väldigt mycket om just det.
Är det min artikel menar du, eller den på bloggbevakning?
Din artikel.
Ja.
För när du då gick till, då gick ju du till annonsörerna. Och frågade, hur känns det här?
Exakt. Det är ju det som är, apropå genomslag, det är ju det som är skillnaden mellan allting som har gjorts innan. För hon har ju varit väldigt omskriven och granskad i små duttar eller större. Men att göra ett ordentligt liksom, jobb så här, jag fick ju jättemycket tid.
Mm.
Det handlar också om att hitta personer som faktiskt kan säga allt det här. För att så länge som du inte... kan förklara vem är det här dåligt för. Varför är det här dåligt och vem är det väldigt, väldigt dåligt för. Då kommer ju ingenting hända. Men när annonsören väl går ut och pratar. Mm. Så hennes kunder gick ut och kritiserade henne.
Mm.
Och det var första gången.
Och var det då du som sökte upp de här kunderna eller hur gick det här till?
Yes. Mm. Jag ringde runt till alla.
Och ändå liksom att få dem att gå ut. För det har också varit så här... att man inte riktigt vågar snacka skit om influencers. Därför att de har ju ändå sån makt liksom.
Mm.
Vad fick du för respons?
Alltså, när granskning, dels att försöka få hitta folk som vill prata. Företag som vågar prata. Det är ju inte alldeles enkelt för dem att våga stå med sitt namn och sitt bolagsnamn för en sån här sak. Men också då hur hon, för att granska influencers. Då blir man på något sätt plötsligt en del av den världen. Jag som... lite ofrivillig. Men det får jag ju respektera eller acceptera snarare. Eftersom jag ju drar ut folk i tidningen, då får jag väl acceptera att jag hamnar i andra sammanhang.
Mm.
Men då när jag försöker få tag på Isabella Löwengrip till exempel, så går hon ju ut i sin blogg och skriver följande. Jag vet inte riktigt vilket datum det är. Jag tror det är från juli 19. Hon beskriver en väldigt jobbig sommar, gissar jag. Och så skriver hon så här. Ovanpå allt det så hade jag Expressen som bevakade vartenda steg jag tog. Tre av deras journalister jobbade länge med något som de trodde var ett smaskigt avslöjande. Att jag skulle dejta en man som betalade allt jag gjorde. Huset, bilar, sommarhus och till och med mina kläder. Utropstecken inom parentes. Det är inte ofta som jag reagerar av media, men det är så trist. Att man så gärna vill att kvinnor lyckas i Sverige. Och när man väl gör det. Jag är self-made miljonär idag. Så ska man direkt anta att en man står bakom. Det är fruktansvärt.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Och det här är ju lite kärnan i också vad influencers kan vara för mig. Den påverkan som de har. För att i det här så får de ju personer som kanske inte läser Expressen och som absolut inte har en aning om att jag är en granskande reporter. Att tro att vi faktiskt är ute efter henne för att hon är kvinna.
Mm.
Och att vi tycker att på något sån här jantemaner skulle vilja sänka en kvinna för att här får du minsann inte sticka upp.
Men vad var grejen med den här killen? Var hade hon rätt?
Hon skriver om Erik Selin. Han är ju miljardär. Mm. Och,
men just det här att han skulle ha stått för hennes hus och hennes kläder och allt vad det var.
Ja, det vet jag inte faktiskt.
Nej, men det var inte sant att det var det ni var ute efter i den artikeln.
Nej, alltså det vi... Nej. Det vi var ute efter den här artikeln, det framgår ju ganska tydligt också av artikeln. Men vi har också tittat på alla möjliga andra aspekter. Under ett arbete så tittar man ju på flera olika saker. Där ibland försöker man ta reda på var kommer pengarna ifrån. Betalar hon för allt? Och så vidare.
För jag tycker ändå att det är viktigt att...
Jag ska säga, hon har aldrig bara fått en fråga om det finns en man som betalar för allt.
Nej.
Jag har ju skickat... jättemånga frågor till henne. Hon har alltså aldrig fortfarande ställt upp på en intervju med mig efter det här. Varken innan eller efter. Och det tycker jag är väldigt tråkigt. För det är också en sån sak att du försöker styra flödet eller du försöker styra informationen så att du väljer att inte svara på de kritiska frågorna och sen så kan du stanna kvar i din bubbla.
Såklart, det här handlar ju om hennes... Hon är ju extremt duktig på att styra sin image.
Mm.
Och det har hon ju alltid varit. Jag menar, hon byggde ju Blondinbella från scratch.
Ja, otroligt imponerande också tycker jag.
Ja, men det är ju också problematiskt på det sättet att det blir ju väldigt... det blir ju också väldigt manipulativt. När man... Och det har hon ju varit ärlig med och sagt på olika föreläsningar så här att hon har anpassat när hon skriver blogginlägg på dagen nu efter hur hangry de som läser är liksom. Så det är ju väldigt, alltså jag tycker att det är en väldigt fin linje mellan strategi och manipulation.
Mm.
Och jag tycker att hon korsar den ganska ofta. Så att det som är, men får jag bara gå tillbaka till den här, för du sa innan att ni hade skrivit en artikel om en kille som hon dejtade på grund av hans finanser. Var det den här snubben?
Nej.
Okej.
Nej, hon har ju senare gått ut och det blev ju ett officiellt förhållande med Erik Selin som är fastighetsmiljardär i Sverige.
Mm, okay.
Som äger stora börsnoterade fastighetsbolag, i alla fall ett stort. Nej, absolut inte. Nej, han försvann ju.
För jag tänkte jag ville bara för de som inte har koll jag bara liksom få ihop det här, varför hon skulle skriva så. Jag förstår ju att det är för att ändra narrativet såklart, men liksom, men vad, uppenbarligen så har ni grävt i den här snubben och vad har det varit på grund av, men då förstår jag ju det att follow the money liksom.
Ja, verkligen. Det är väldigt intressant att du nämner ordet manipulation, för i början av vårt samtal nu så frågade du mig varför det är viktigt att granska influencers. Mm. Och nu kommer jag faktiskt på det på ett mycket kortare, kärnfullt sätt än jag sa i början. Att gränsen mellan att påverka och att manipulera är ibland hårfin.
Mm.
Och risken finns också att de här personerna med så mycket makt lyckas manipulera människor snarare än transparent. Få dem att ta del av produkter eller idéer som man får betalt för.
Mm.
Och kan finansiera sitt liv. Men gränsen är otroligt. Den är hårfin. Alltså. Den är, vi ser ju det inte bara med influencers där jag ändå som, där det riktas mycket mot unga kvinnor. Men vi ser ju samma sak inom politisk kommunikation.
Mm.
Hur det i alla tider har använts. Sen är det ju intressant kanske också som aspekt att det framförallt liksom finns ett regelverk och diskuteras kring just kvinnliga influencers.
Mm.
Men kanske inte alls lika mycket då inom så här manliga, som är det lite mer manliga ämnet, som till exempel aktier, som jag också skriver om. För det är ju helt liksom otrans, alltså det är ju helt, helt nästan, nu är det här helt ogranskat. Men jag vet inte hur långt det tar för dig att klippa. Vi kanske inte, det kanske inte är helt ogranskat när den kommer ut sen. Och där kan man prata om manipulation. Där får de verkligen folk att
och man får ju inte ge aktietips. Alltså vem som helst får ju inte ge aktietips. Alltså att köp rekommendation.
Du kommer ju runt det genom att säga att det här är inte en rekommendation.
Nej, det är sant.
Jag har köpt det här, men det här är inte en rekommendation.
Nej, okej.
Okay. Så regelverket där är väldigt, väldigt, väldigt tandlöst. Men för till exempel liksom, med annonsmärkning och så vidare när det gäller just de sorters influencers som kanske lyssnar på oss idag. Där är det mycket mer omfattande och liksom, man håller koll på varandra och man försöker sköta det bra och man håller framförallt koll på bolagen som beter sig inte särskilt bra. Liksom.
Men det är ju liksom för att bredda det där lite grann, för jag vet att jag kommer att få frågan, för det här får jag ofta, varför, alltså det, och det här ordet har ju även använts av Isabella, att det är liksom en häxjakt på influencers. Att det alltid är influencers och främst kvinnliga influencers då, som granskas både av liksom RO och KO och Skatteverket och journalister. Mm. Och varför går man inte på företagen som utnyttjar de här liksom personerna?
Mm.
Vad har du att säga till ditt försvar?
Ja, vad jag säger till mitt försvar. Ja. Bra fråga. Man kan inte utesluta att man ska göra en granskning. Alla får gärna tipsa mig också. Alltså, hör av er om det finns bolag som ni tycker är riktigt förjävliga och som inte kan bete sig.
Du har ju fått en lista av mig.
Ja, jag har fått en lista. Det är korrekt. nej, men jag tror att det också handlar mycket om kanske makt. Och kanske att det måste vara ganska stort och ganska omfattande för att man ska kunna lägga den sortens tid som krävs. Det tar som Isabella Löwengrip höll jag på med i flera månader. Förvisso parallellt med annat såklart som jag också gjorde. Men jag höll ändå på med det i flera månader.
Det du granskning. Sa till mig också var ju att det här att det måste finnas ett allmänintresse.
Ja, absolut.
Att liksom, det här tar ju upp en väldigt stor del av min värld. Och jag förstår ju att de som jobbar med det, att det tar upp en stor del av deras också. Men för allmänheten är det inte så intressant vilka företag som beter sig som douches och vilka som liksom gör bra grejer. Då måste det ju in på liksom branschmedia typ. Men,
så jag eller kanske den. Inte bara. Alltså det låter lite hårt när du säger det sådär. För alla företag tycker jag ska granskas. Men det är väl kanske snarare för mig arbetsinsatsen att lägga flera månader. Det är lite svårt att förklara vad det är man letar efter. Som journalist, man går på erfarenhet, går jag på. Och så, jag går väldigt mycket på känsla. Jag vet också att om jag blir upprörd över någonting så finns det andra som blir upprörda. Jag använder liksom mig själv som någon form av lackmustest.
Mm.
Eller lackmuspapper.
Att det var länge sedan man hörde om
lackmuspapper.
Det tyckte jag var intressant.
Ett lackmuspapper.
Ja.
Ja, och då, om jag blir irriterad så tänker jag att det måste ju finnas läsare som är precis som jag. Därför är det så viktigt för tidningar att ha liksom olika sorters bakgrund och olika sorters personligheter på redaktioner. Så att man också får in olika sorters granskningar. Och sen är ju det inte, jag gör ju inte tyvärr inte bara sånt jag blir upprörd över. Jag gör ju sånt som jag faktiskt inte bryr mig så mycket om också. Och det är också viktigt för andra.
Mm.
Och det är det jag menar. Och då, jag tror att er bransch behöver hitta ett sätt för att nå ut med, för att förändra. För att få de här företagen att sluta. För att egentligen, det måste liksom finnas, om jag bara gissar och spånar vad som skulle behövas för att kunna göra en sån omfattande granskning, så behöver det ju finnas liksom lite medielogik. Man behöver hitta någon som far illa. Eller så behöver man hitta någon som är extremt girig. Du behöver hitta...
Det kan jag ge dig.
Du behöver hitta liksom någon form av motpoler. Och så måste det också finnas, för mig, det måste finnas något, så här, lite mer avancerad granskning i det. Att man hittar liksom...
Du tycker att jag har gjort det för enkelt.
Ja, ett konto i...
In the Cayman Islands.
Ja, precis så. Yes, exakt så.
Okej.
Men jag tror att det finns. Jag tror att det finns. Jag tror att det finns hos er.
Det tror jag med.
Men jag tror att det är också... Ja.
Och nu pratar jag ju då om företagen som utnyttjar influencers genom att betala med produkter, ingenting annat.
Exakt.
Det var ju underförstått mellan dig och mig, men det sa jag aldrig högt.
Nej, precis. Eftersom vi har pratat om det här.
Ja. Exakt, vi har pratat om det här. Men jag vill bara säga det också, så att det är inte liksom, det är inte en influencer, det är inte liksom någonting sånt, utan det här handlar liksom om hela den här svartarbets... alltså det är ju svart, man utnyttjar ju svartjobbare, helt enkelt. Som företag när man betalar med produkter. För att man undgår hela liksom skattesituationen, kan man säga. Men nu har vi ju spårat
precis,
igen.
Herregud vad det är. Där dök vi av.
Drar iväg liksom. Ja. Men okej, men efter den här initiala, den här artikeln som då kom som en bomb där i september.
Ja, det var min enda. Det var den jag skrev.
Vad hände då?
Hennes bolag kraschade. Eller kraschade är fel ord. Men, eller jo.
Hon tappade ju...
Hon tappade sina kunder ganska snabbt. Och
det här var alltså hennes annonsörer på hennes blogg och i hennes sociala medier.
Ja, i Lövengrip Invest. Yes. Och sen då sålde hon sitt sminkbolag. Alltså jag gissar att hon måste ha sålt sitt sminkbolag för att täcka upp för att ha råd med det som händer i bolaget Lövengrip Invest. Och så säljer hon det. Hon sålde sitt hus.
Det är inte vi har inte det. Det är inte bekräftat, men det är Expressen erfar.
Nej, men jag tror att man
måste...
Gud, vad jobbigt. Det blir som att jag tar i. Nej, men jag tror att hon behövde väl pengar. Liksom, och då säljer man.
Om
allting, verkligen. Om allting går åt helvete så måste du få in... Du måste ha ett kassaflöde. Och har du inte det så måste du sälja och få in pengar från någonting annat. Och då säljer hon sitt bolag för att klara sig, såklart. Och så sålde hon väl sitt hus. Och så tror jag också att hon faktiskt försvann ganska mycket. Hon var ju ute och pratade med en kollega till mig om vad som hade hänt. Men det gick ganska dåligt för henne. Liksom hon tappade sin... Hon föll från tronen helt enkelt. Hon blev... Hon ställde in sin USA-satsning. Hon sålde sitt bolag. Hon slutade väl ganska mycket i stort sett med samarbeten också. Och försvann ett tag.
Men nu är hon tillbaka.
Nu är hon tillbaka och det är väl egentligen därför vi sitter här.
Två år senare är hon här och har slickat sina sår och skrivit en bok.
Hon har skrivit en bok, ja.
Inte bara om det här såklart, men det känns ju ändå som att det kommer vara en stor del. Sen har hon ju byggt mycket runt det att men hon depression, utmattning, elchocksbehandling, hela den biten. Och jag köper... absolut att det här var en tuff tid och att det var, alltså jag ifrågasätter inte överhuvudtaget någon på något sätt hennes liksom att det här tog hårt på hennes mentala hälsa, men hon har ju också använt det för att rebranda sig själv ganska hårt. Så här står det om boken på Adlibris. Redan som tonåring blev Isabella Lövengrip Sveriges största bloggare under namnet Blondinbella. Som 20-åring drev hon flera stora bolag. Vid 28 års ålder blev hon utsedd till Sveriges mäktigaste näringslivskvinna. Hon hade då ett tiotal bolag med över 100 miljoner i omsättning och 30 anställda. Hon var på väg att erövra världen när allt kraschade. På bara några månader förlorade hon allt hon byggt upp och hamnade på psykakuten. Det här är en ärlig och naken berättelse om hur det egentligen var under de framgångsrika åren. Hur det är att vara människa som byggt upp en bild av sig själv i sociala medier som inte alltid stämmer med verkligheten. Men också ett försök att hitta den riktiga Isabella efter att ha levt som sin persona sedan tonåren. Boken kommer den 10 november. Vad säger du om det här?
Jag har ju också noterat att hon släpper en bok då. Jag har också bett om en intervju. För att hon ställde aldrig upp på en intervju i arbetet med min granskning. Jag har frågat efteråt och då har jag inte heller fått något svar. Och nu har jag då bett om en intervju för att det finns ju fortfarande frågor om som jag inte fick ställa. Och
Jag såg att du skrev en tweet, jag vet inte om det var häromdagen eller om det, ja. Och då skrev du att du hade över 20 frågor som du hade skickat till henne som hon inte hade svarat på. Vad var det för frågor?
Ja, det är ju, det kan jag inte säga. Jag kan inte säga vilka frågor det är.
Men du vet, ungefär, ge oss en liten, Sara.
Ja.
Vad är hon inte vill prata om? För det här ska ju vara så ärligt och naket, tänker jag. Så det borde inte vara något problem.
Nej, exakt. Men det är väl kanske lite det jag reagerar på. Att hon inte svarar på mina runt 20 frågor som jag inte tänker spesa nu. Vad det är för några. Men att hon inte vill prata om dem men säger att det är... Men nu ska hon ge ut en bild igen. Eller ge ut en bok med en bild av sig själv. Där man fortfarande då inte vill svara på granskande frågor. Och inte vill kanske bli ifrågasatt. Det är inte så att jag ifrågasätter henne överhuvudtaget. Men jag har ju ändå frågor som... Jag tror att det hade blivit en ganska intressant och viktig artikel också faktiskt. Mm. Som är intressant för läsarna.
Har hon inte svarat dig alls? Eller har
nej, aldrig. Nej? Ja. Ja, nu har hon tackat... Ja, men hon har alltid tackat nej då via sin... Så jag började fråga henne i juni det året. Då fick jag nej, nej, nej. Liksom. Jag skrev till henne på Instagram. Vi hade till och med en reporter utanför en middag hon hade i Almedalen. Hade vi en reporter som stod och skulle ställa frågor till henne. Och hon gick bara rakt förbi. Så hon var ju medveten i ungefär 4 månader innan granskningen publicerades. Att det här var på gång. Hon var fullt medveten om att liksom det här kommer.
Mm.
Ingen som hamnar i tidningen i en sån granskning är ju oförberedd någonsin.
Nej, det är klart. De får ju en chans att säga sitt.
Ja, många chanser, verkligen. Och det, så framförallt så vill man ju gärna att hon ska vara med och förklara.
Mm.
Men det vill hon inte. Hon har pratat med andra, vet jag, om granskningar, men aldrig den här.
Mm.
Och,
varför inte då? Varför, vad är din liksom... Vad är din gissning? Varför är den här liksom annorlunda? Jag menar, hon har ju blivit ifrågasatt och uthängd och allt möjligt tidigare. Men det här verkar liksom verkligen ha hit a nerve.
Mm. Men det kanske ligger i frågorna bara.
Att det som du inte vill berätta om.
Ja. Yeah. Och alltså jag har gett upp. Jag kommer aldrig få svar heller. Man får ju ge sig efter ett tag. Liksom. Men jag tycker ändå att det är viktigt att påminna de här personerna om att hej, jag finns fortfarande här. Möjligheten är kvar. Vi kan ses och prata.
Mm.
Och så. Men, mm.
Tror du att du är omnämnd i den här boken?
Det vet jag inte.
Du har inte fått läsa den?
Nej. Nej, nej, jag bad ju om. Jag bad om ett recensionsex. Som man kan få. Det är lite tidigt förvisso, men jag bad om ett ändå. Jag blev hänvisad till att köpa den på Adlibris.
Signerad.
Cute! Ja, ja, precis. Jag fick köpa den på Adlibris och jag fick inte någon intervju för att Isabella, citat, typ Isabella kommer bara göra ett fåtal utvalda intervjuer och det blir inte med dig. Jag önskar... Jag vet att jag skrev det i samband med den tweeten som du nämnde. Att jag önskar att journalistik inte bara sågs som något, liksom, någon form av pynt. Att jag inte, och de granskningarna som vi gör som granskar influencers inte bara blir en liten byggsten i en person som byggs upp för att få ännu fler annonsörer. Utan att personer kanske på något sätt någon gång återfår ett förtroende för journalistiken. Vi har ju faktiskt tappat det lite.
Mm.
Att vi också får det. Vi kanske är för anonyma, vi kanske ska vara mer som influencers. Jag kanske ska skaffa mig, jag hade ju ett Instagram-konto förut, det gick för jobbet då. Ja, det var ju, vet, var ju inte jag orkar liksom inte.
Nej, det, och jag tror att det kanske är det som är problemet. Du är inte tillräckligt intresserad av dig själv.
Nej, precis. Men jag finns ju på Twitter, men där finns ju inte ni.
Nej, exakt. Det är lite klubben för innebördes beundran där för mediebranschen.
Exakt. Man måste vara där för att synas.
Jag tänker till exempel på, vad heter hon? Magda Gad. Hon Magda Gad?
Ja.
Ja. Det är åtminstone det hon heter på Twitter.
Ja, gud, ja, hon heter det.
Jag tycker jag är bara, du vet, orolig med uttalanden och sånt där.
Mm.
I alla fall.
Hon, också en kollega till mig. Ska
ja,
säga.
Hon är ju fantastisk till att börja med.
Mm.
Hon har ju, just nu så är hon ju främst i het luften för Afghanistan.
Mm.
Och hon är på on the ground där och berättar om hur det går helt enkelt.
Mm. Hon bor där. Mm.
Ja, och hon, jag tycker att hon har, där har vi en person som jag tycker är en bra influencer som journalist.
Mm, verkligen.
För jag tycker att hon använder sig själv på ett sätt som lyfter hennes story.
Mm.
Hon kan ta del av storyn men ändå inte ta bort fokuset från den.
Ja, verkligen. Också att hon befinner sig någonstans, vilket betyder att hon kan ge en inblick i någonting som folk inte får en inblick i annars.
Exakt. Och vara kvinna i Afghanistan idag är nog väldigt
intressant
är ett ord.
Ja, framförallt det här alltså skiftet nu de här veckorna.
Ja, exakt.
Hon kan ju verkligen liksom ge den förändringen ett ansikte. Eller
exakt.
Typ ett allt mer täckt ansikte.
Ett allt mer täckt ansikte, ja. Precis. Ja, för hon skulle in någonstans, this took a turn. Men hon skulle in någonstans och hade på sig en burk, inte en burka, jag vet inte exakt vad de heter.
Nej.
En burka fast ögonen var synliga. Och då sa de till henne att vi tillåter inte nakna kvinnor här.
Mm.
Så hon tog henne komma tillbaka med täckta ögon också.
För den sortens journalistik som jag gör så kan jag säga då, så att alla förstår varför det är helt uteslutet att jag skulle skaffa mig den sortens Instagram-konto. Då kommer jag sitta och läsa årsredovisningar.
Mm.
Sen kommer jag sitta och scrolla och knappa lite i Excel. Sen kommer jag vara i telefon och det kan man inte lyssna på för det är hemligt. Så då kommer det vara mutat när jag går runt. Jag kanske ska göra en sån här timelapse när jag går runt i mitt vardagsrum för jag jobbar hemma.
Ja, fast alltså jag kan säga det.
Kanske har någonting här. Ja.
Alltså det finns vinklar på allt. Det handlar bara om vilja, och jag tror att i ditt fall så är det där det faller.
Ja, kanske lite tid, tänker jag också. Och så är det ju också så att det är rätt skönt att kunna stänga ner när man
att
är klar.
Ja, och jag menar, det är klart att vi vet ju sedan tidigare att journalister kan ju också bli ganska utsatta.
Ja, väldigt. Eftersom det blev jag inte av den här. Jag trodde att jag skulle få mer skit än vad jag fick.
Men har Isabella nämnt dig vid namn?
Nej.
Nej, jag tror att det är därför.
Ja, fast, ja precis.
Annars hade hon hittat dig.
Du menar så att hon skulle kunna skicka en svans efter mig? För det är ju så det görs.
Absolut.
Nu tycker jag oftast ändå att kvinnor är oftast lite schysstare.
Ja, det tycker jag med. Men hon skulle absolut kunna skicka folk till din Twitter, liksom, till exempel. Please don't if you're listening.
Ja, men det spelar ingen roll, kan jag säga också. Jag är så van.
Ja, men alltså, för att återgå till den här boken. Alltså som sagt, det råder inget tvivel om att det har varit tuffa år för Isabella. Och det tar jag inte bort på något vis.
Nej, verkligen.
Hon är väldigt duktig på att rama in en comeback.
Mm.
Och att någonstans bygga en ny image baserad på de förutsättningar som finns.
Mm.
Men personligen så tycker jag inte att det känns genuint. Och jag känner väl att... Ja, det är lite som att följa liksom en dokusåpa. Man säger, ja, vi ser vad som händer härnäst.
Mm.
Men förtroendet för henne är ju sedan länge liksom förintat i mig.
Mm. Varför tycker du att det är viktigt att journalister granskar influencers och branschen? Förutom det du nämnde med företagen. Tycker du att det är viktigt att vi granskar dem?
Absolut. Absolut. Därför att av precis den anledningen som du säger att influencers är makthavare.
Mm.
Och personligen så tycker jag ju att alltså förtroende är en influencers enda tillgång. Enda valuta, enda liksom, det är det enda man har att jobba med.
Mm.
Har man inget förtroende hos sina läsare så kommer man aldrig kunna sälja något.
Nej.
Oavsett om det är ens egen produkt eller någonting annat. Om det nu inte finns en sensationell vinkel på det hela. Och man liksom har passerat någon form av kändisskapströskel. Vilket Isabella i det här fallet såklart har gjort.
Ja, verkligen.
Så där finns det, hon kommer ju sälja böcker på sensation.
Det beror ju på
och alltså, nyfikenhet.
Det kanske också består.
Alltså hon kommer ju, det finns jättemånga som fortfarande stöttar det. Men inte så jag menar. Men hon kommer sälja väldigt många böcker för att folk är nyfikna.
Mm.
Inte för att folk nödvändigtvis tycker att hon är en fantastisk person.
Jag hoppas så att bilden av den här granskningen och liksom granskningen av hennes imperium, för att vara schysst då, kanske blir väldigt transparent och ärlig. Så att det inte blir som en ja, jag hoppas det. Att hon liksom vågar vara ärlig om vad som har hänt. Jag vill också
tror du det?
Nej, men jag hoppas. Jag vill skicka en liten uppmaning. Nu tror inte jag. Jag vet inte om de lyssnar. Men den lilla handfullen journalister som ska göra de här utvalda intervjuerna med henne. Fråga henne gärna varför hon inte svarar på alla frågor om granskningarna. Så kan man verkligen gå vidare om man inte är klar.
Mm.
Jag är ju förvisso klar. Men
uppenbarligen så är det... Det är någonting som skaver.
Ja, men jag tycker ju att folk ska kunna vara transparenta och svara på frågor. Jag tycker det är en självklarhet. Om du har makt att tjäna pengar i det offentliga och du har visat sig att du har gjort någonting som inte är okej, som inte är schysst eller som inte är riktigt sant. Om du säger att du ska gå ut och börsnotera ditt bolag och så visar sig bolaget till stora delar inte alls vara fungerande eller hänga på en skör tråd, eller att du har maxat dina intäkter som hon har gjort på ett sätt som gör att du liksom inte kan behålla, alltså det är en ohållbar affärsmodell.
Mm.
Men då måste ju allmänheten få veta det. Det är svinviktigt, alltså, och det är viktigt på samma sätt för alla. Jag vet att svenskan gjorde en granskning, och den pågående granskning nu av Sara Brännström, och jag kommer inte ihåg vad den manliga reporten heter, förlåt, av låneföretagen. Så de började med Bianca Ingrosso och hennes sminkbolaget, exakt. Och att man då får en jättemånga erbjudanden om att låna pengar.
Mm.
Och där har vi såna extrema liksom faror med det här med influencerbranschen. Och därför är det så viktigt att journalister finns. För det där kan ju ganska enkelt, i alla fall med den här sortens granskningar, tvingas de sitta och möta och diskutera det. Är det här hållbart? Nu är det här uppe i ljuset, det som vi håller på med. Är det schysst att göra så här? Är det bra att skicka 20 stycken erbjudanden om lån till 16-åringar eller 18-åringar?
Det vore som bara nice generellt om folk hade lite mer skrupler, känner jag.
Ja, jag tycker det vore jävligt nice om folk liksom...
Tog ansvar.
Tog ansvar och slutade lura folk.
Det tycker jag, alltså det... Där tycker jag vi kan stänga den här boken och uppmana folk till att helt enkelt vara lite mer schyssta.
Ja, var lite schyssta. Mm. Så slipper ni mig.
Exakt. Tack snälla Frida för att du tog dig tid att vara med här idag.
Tack snälla för att jag fick vara med. Det var jätteroligt.
Det var det. Jag hoppas verkligen att du har fått några nya insikter, några små aha-upplevelser eller bara lite härlig inspiration av det här avsnittet. Om du gillar podden så får du hemskt gärna stötta den genom att ge den ett betyg, gärna ett högt sådant, i din närmaste podcast-app. Och glöm inte att connecta med mig på Instagram, @lalinda. Vi hörs nästa gång, sköt om dig så länge. Hej då!
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.